day, Rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after day took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. All I ever have, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom.
Hej och välkomna till Tyresö Radio 91,4 MHz. Och ni har precis fått höra Bob Marley med Redemption Song. Och det är en av Vaggo Sjölins favoriter. Och det, för nu har vi här Vaggo Sjölin. Välkommen Vaggo.
Tack, tack.
Det här blev mycket stelare än innan när vi bara pratade. Jag kan göra alternativ början.
klippa lite
klipp,
där.
Klipp. Ja. Nej men jätteroligt att du kom hit. För att du har ju bestigit Mount Everest. Som den första svenska greken, eller greksvensken, någonsin. Eller hur?
Det stämmer faktiskt.
Så fantastiskt häftigt. Var det förra året du besteg?
Alltså, det var förra året jag nådde toppen, ja.
2018.
Mm. I maj.
2018.
Japp.
Ja, det är ju fantastiskt. Och du pratade någonting om att det var en dumhet, eller vad var det?
Jo, men det var väl inte det smartaste valet eller berget att välja, tycker jag egentligen, rent krasst.
Nej.
Det var mer, det var en vilja som hade följt med mig och den växte mer och mer. Jag vill ju avsluta min handbollskarriär med toppen, så var det. topparnas toppar, om jag ska uttrycka mig. Men det tog ju sina 10 år senare, höll jag på att säga. Kom lite saker emellan. Jag blev sjuk, vilket gjorde att det förlängde i startgropen, så att säga.
Oh, wow. Berätta. Alltså jag kan ju säga att jag såg en film som hette, jag tror att den hette Everest eller något i den stilen. Och det var med bland annat Josh Brolin, hur man nu uttalar. Och som bygger på den där sanna tragiska händelsen att det var 1995 tror jag, som det var 15 personer som dog i en snöstorm när de skulle bestiga Mount Everest. Och förut när vi pratade så sa du, ja men den, för att jag sa att den kändes så himla verklig och ja, det var väldigt otäckt. Det kändes att man kunde verkligen känna sig in i hur det måste vara, den där extrema miljön. Och du sa någonting om att det stämde.
Jo, men det finns ju delar i, alltså film är ju alltid film. Mm. Det kan man ju aldrig frångå. Men det är ju, verkligheten är ju att det går så snabbt. Vindarna slår om från bra soligt väder. Mm. Till att det blir kaosstormar, jättevindar. Mm. Så den är ju i sin tur väldigt, väldigt trovärdig i den.
Mm.
Samtidigt som många kanske säger, nej men så är det inte. Nej, men jag fick vara med om väldigt mycket. Både ta upp min vattenflaska till att knappt se min hand en meter framför mig av storm. Och ja, det tar ett par minuter, 5 minuter det. Kommer runt krönet och så slår det om och så är det. Så att, men dock, jag har dock inte sett hela den filmen, jag har sett bitar.
Mm.
Så att, men jag har ju varit på berget, så att
Som den första greksvensken någonsin och fantastisk prestation. Men du sa någonting om att det dröjde 10 år. Var det för 10 år eller 10 år tidigare som du typ slutade din karriär som handbollsproffs? Eller?
Jo, men det var det.
Mm.
Jag var sista åren i Rumänien och spelade faktiskt.
Mm.
Jag hade inte Champions League på mitt CV. Jag kände att jag ville ha det.
Mm.
Jag har ju OS och VM och allt det här annat.
Mm.
Så det var ett ganska lätt val att kunna få med. Men under den perioden så jag hade fått en dotter.
Mm.
Fick en dotter väldigt tidigt. Hon var ett par år och flyttade hem. Hon började i skolan så jag var kvar och spelade då.
Mm.
Så vi hade alltid våra tider som vi körde Skype med varandra.
Mm.
Och efter vårt samtal låg jag kvar i soffan och så där, jag tog det lugnt. Och då dök det upp som en reklam och på något sätt så kom jag in i den där reklamen. Och på den vägen så fick jag upp det här, wow, det här skulle vara häftigt att nå. Eller göra ett försök.
Ja.
Och avsluta allting. För det var inte så att jag jagade fler målsättningar i handbollskarriären.
Mm.
Utan jag var väldigt nöjd, eller nöjd, ja. Jag var tillfredsställd med det jag hade ju åstadkommit. Mm. Och jag hade fått ett barn och det var dags att ta mitt ansvar på ett annat sätt. Jag är nog en väldigt stor egoist i grund och botten. Även än idag.
Men är inte alla människor i grund och botten egoister? På något sätt?
Sen finns det ju mer eller mindre. Alltså det skiljer sig från individ, tror jag. Eller tror. Det gör det. Men jag tror dock att de som jagar det här oändliga, de har nog ett större än vad många andra har. Jag tror inte du är i närheten av mitt ego.
Det vet du inte.
Nej, men jag gissar på det. För jag tror att det är väldigt få som är så här.
Jag har jättestor svulna drömmar och så där.
Och varför jagar de inte då?
Jo, men jag gör det. Fast jag tar det lite lugnt.
Okej.
Ja.
Så att, på den vägen. Jag halkade in på det där och ville bestämma mig. När jag bestämmer mig för något, då går jag all in på det.
Mm.
Och det var väl lite där jag hamnade, tror jag.
Mm.
Jag kunde inte riktigt släppa den, för jag fick hjärninflammation.
Okej. Okay.
Så jag,
det är ganska farligt, va?
Jo, precis. Och det var inte så lätt att ta sig med den. Jag fick ju mer eller mindre lära mig att gå igen. Satt sig på balansinnet.
Oj.
Så att det var en resa i sig. Så där
men
fick man
när
lite,
var det som det hände?
Det hände när jag var 30-31 där, kom hem. Nu vågar inte jag säga år, nu får vi räkna åren bakåt.
Nej, det struntar vi. Vi kan göra så här istället. Att vi klipper bort åldern. För att jag är själv lite inkognito med min ålder.
Jag har inga problem.
Okej.
Inga som helst problem. Okay.
Du menar bara att du kommer inte ihåg när det var ungefär. Eller vilken, det spelar ingen roll.
Då får vi nog backa bandet. Och det är inte så
vi skiter i det.
Del av det, men...
Men vad, så du spelade i Rumänien, och visst var det med typ grekiska laget?
Nej? Jag spelade i grekiska landslaget, gjorde jag. Jag var ett år i AIK Aten också, men sista åren var jag dock i Rumänien då, två år. Och spelade i Constanta, det ligger vid Svarta havet här precis.
Var det med
rumänsk lag?
Jaha, rumänsk. Klubblag. Aha, okej.
Okay. Mm. Så det var där jag avslutade. Mm. Det vart ett abrupt slut, så att säga. Jag kom hem till Sverige sen och varit sjuk och sådär.
Var det då med hjärninflammationen?
Ja, precis. Mm. Och då försökte jag successivt komma tillbaka, träna lite med Tyresö IF då. Mm. Men det gick inte. Jag gick ner så mycket vikt. Kroppen var inte återställd. Mm. Det var inte farligt, utan kroppen tar sin tid att återhämta sig. Mm. Och det gick ganska snabbt ändå. Tog 1,5 år eller något.
Mm.
Men, och det var lite tack vare att man var bra tränad. Kunde ha gått värre. Det var en väldigt stor räddning i det hela. I hela processen att återhämta sig.
Mm.
Men sen kände jag att nej, men det går inte. Sen vart man starkare, då började man ta upp träningen för Everest, samtidigt som Djurgården startade upp på nytt ett lag som jag spelade i dåvarande i högsta serien i Sverige.
Mm.
Så de började om med femman, så jag var med där och spelade lite och bollade lite med gamla killar och sådär.
Mm.
Det gick bra, vi hamnade i division 2 till slut. Och där bestämde jag mig för att nu ska jag klättra Mount Everest. Nu är jag färdig. Kroppen är stark och sådär.
Mm.
Så ja, då på något sätt så vill jag vara kvar i handbollsvärlden, sekten, klistermärken, svettlukten. Och det där är något som man saknar än idag. Men nu får jag får ändå lite det här, den dämpar udden av det hela.
Genom att själva träna det.
Precis.
Ja. Det blir mer andra svett.
Ja, precis. Men man står ut med det. Man saknar det. Man avundas liksom. Så att,
ja.
Men då fick jag ett samtal av Andreas Iverbäck, var dåvarande ordförande i ett damlag som heter Gitte Söder.
Mm.
Så rent krasst, jag halkade in på ett bananskal där, för jag tänkte att... Eller det var min dotter, om jag ska uttrycka mig rent krasst. Det var hon som tyckte att jag borde ge tillbaka till handbollen. Och speciellt damer då och sådär. Och jag tyckte att nej, men jag kan inte hålla på med damidrott.
Okej.
Och idag ångrar jag inte en sekund. Men då, det var brist på kunskap och den här... Jag hade aldrig sett en dammatch, mer eller mindre. Och jag tänkte, men jag gillar ju tuffa tag, jag gillar den mentala biten. Och jag kände så här, men jag kan inte ens kommunicera med tjejer. Jag gillar lite grabbtjejer kanske då, men den här mjuka sidan, den är svårt att ta till.
Ett ögonblick.
Ja.
Känns att du hostar precis när du ska säga något jättefantastiskt.
Nej, så att det var min dotter tyckte att jag skulle ge tillbaka. Så jag hamnade lite i blåsväder där. Blåsväder vad gäller beslut. Jag tog mig an ett uppdrag som jag mer eller mindre såg som bara ett projekt under ett år under tiden jag tränar. För jag var spelande tränare i Djurgården i tvåan. Och damsidan kan jag aldrig hoppa in och hjälpa, utan där får jag hålla mig på utsidan. Och då är det minimal risk för mig också, även skada mig, i och med att jag ville klättra Mount Everest.
Får jag bara fråga en sak som tjej?
Mm.
Har du ändrat uppfattning med uppfattning av dina förutfattade meningar om hur...
Enormt mycket.
Jag tänkte ju sen när du sa så här med så här killiga tjejer eller vad det var, så här grabbiga tjejer eller så här mjuka, att allt ska vara så mjukt, så tänkte jag så här, va? Är det så? Så jag tänkte bara se om det...
Nej, men det har ändrats helt, har det gjort. Och det är lite brist på kunskap, om jag ska uttrycka mig, inom det området. Och jag är inte den som brukar sitta hemma och kolla sport eller kolla handbollsmatch eller... Jag är jättedålig på sånt där. Jag har aldrig gillat det. Fast jag själv har idrottat på den nivån jag har gjort.
Det är väl en helt annan grej, kan jag tänka mig.
Jo, men så fort när jag var ledig, då ville inte jag ens kolla tv. Jag ville vara med polare eller vara ute och spela tennis på gården, höll jag på att säga. Och sådär. Så just damsidan, den var väldigt ny för mig. Men det var en utväg, genväg, om jag ska uttrycka mig, att hålla mig kvar inom handbollssekten, klisterlukten och det här som jag pratade om. Och då dock även inte kunna hoppa in och spela, eftersom att det var damer som spelade. Så att, men med handen på hjärtat nu så har ju de vuxit enormt mycket, så att jag gör ju enormt mycket för att de ska få bättre förutsättningar idag. För att jag tycker de förtjänar det. Och jag tycker att fler borde öppna ögonen för det. Likväl som jag hade en förutfattad tycke, mening eller någonting. Så jag förstår de som har det. Men jag tycker att de förtjänar mer. Och dessutom, man ska inte jämföra män och tjejer, men de förtjänar lika mycket. Och samma förutsättningar. För de tränar lika hårt. De jobbar fulltidsjobb. Utöver det, de går och tränar lite extra för kanske få en snyggare rumpa, höll jag på att säga, med glimten i ögat. De är världens bästa flickvänner hemma. De styr säkert upp middagen hemma och disken, höll jag på att säga. Och de är säkert världens bästa lyssnare till sina pojkvänner hemma.
Mm.
Så rent krasst vad de gör och ändå orkar med och har så dåliga förutsättningar, det är beundransvärt. Verkligen. Så jag tror nog att man ska... Jag vågar nog utan kunskap generellt säga att jag tror att det är likadant i andra idrotter. Basketen för damer, banden för damer, fotbollen för damer. Visst, nu skriker de lite väl högt, men å andra sidan, jag börjar förstå det. Och med all rätt, jag tycker det.
Jag blir jätteglad att du...
Ja, men jag trodde inte jag skulle hamna här heller.
Nej. Men det var kanske tack vare... Det var väl din dotter. Ja.
Mm. Det var Nera som sa vid matbordet. Jag lyfte... De frågade varför jag satt kvar i bilen utanför och inte kom in. Då berättade jag att jag satt i ett samtal med ordförande i GT Söder. Ja, idag med handen på, nu har jag ju facit, jättekul, det bästa beslutet jag gjort. Jag tycker det är jätteroligt. Den får ner mig, jobbar hårt på dagarna med företag och springer och flänger möten hit och dit. Och det här är kvällstid och jag får frihet, om jag ska uttrycka mig. För att det är som när jag spelade på handbollsplanen också. Ingen kunde rå sig på mig där. Jag kände friheten på planen.
Mm.
Hur mycket problem jag än hade på planen, så var jag odödlig. Jag var onåbar. Jag hade lugnet där. Och det är något jag får ut än idag. Jag kan jobba jättehårt, vara jättetrött, och ändå kommer jag till hallen och känner frihet.
Härligt.
Så att jag nyttjar det samtidigt, gör jag ju. För min egen del. Så det är win-win för båda.
Mm. Wow! Alltså, jätteintressant. Och det är lite berörande också. man börjar fundera vidare på bakgrunden när du säger, alltså vissa ord, och du säger att där, hur mycket problem man hade, så där fick man en frihet och du var odödlig där och så, alltså det är djupt, eller det gör intryck, tycker jag. Och att du har kommit till sådana fina livsinsikter också. I och med föräldraskapet och allting. Och din dotters påverkan.
Ja, men så är det ju. Man blir ju lite extra svag om det är ens dotter. Man är lite överbeskyddande. Eller ganska mycket jag dock. Så att... ibland tänker man, undra hur jag hade varit om jag hade fått en kille eller två söner eller något och ge en fotboll och vara lite match. Jag hade nog aldrig sjunkit och bli den här jag är idag. Jag tror att jag hade fortsatt spunnit vidare på den här odödligheten. Eller, hur ska man förklara det? Men om jag känner mig själv bäst, så jag tror att mina döttrar, de har fått en liten balans i mitt liv.
Okej. In och igen.
Precis.
För att återgå till det här med sporten. Så jag nämnde, när vi kom in här i studion så fanns det ju bilder här på Åke Sandin. Och då så sa du spontant att han hade betytt mycket för dig i ditt liv och hade läxat upp dig, eller vad det var. Klassföreståndare.
Ja, jag hade han i högstadiet. Hade jag. Och Åke var en enormt tuff lärare, men han var väldigt rättvis och han hade en bra hand med oss strulputta, för det var nog inte bara jag som tyckte om honom eller älskade honom än idag. Han har nog fått rätsida på många strulputtar, och jag var en busig person. Mycket energi, och på min tid fanns det inte riktigt den här benämningen ADHD och man ska medicinera och sådana bitar, utan om man backar bandet, jag hade nog fått en egen diagnos, så jag har nog inte bara ADHD, jag har nog hela alfabetet och det grekiska, så frågan är men han har varit en stor del i mycket faktiskt, läxat upp mig med all rätt. Skulle det finnas en sån lärare idag, så skulle han vara nog mer eller mindre anmäld för det ena och andra på grund av att han var sträng och tuff och absolut bland den bästa läraren som jag har haft. Inte bara Åke, det finns en... Man kan dra dem rent... Ja, man kan börja om även tidigare då man hade en som var ett Lena Lönnqvist som fick styr på många av oss också. Och idag tycker man älskar henne, men när man var under den tiden och den perioden, då tyckte man att hon bara skrek. Och det fanns ju en anledning till det, men det förstod man ju inte då. Och sen har vi en som än idag är en fröken som jag har väldigt bra kontakt med. Och det är Iria, som har också betytt enormt mycket för mitt liv, den jag är idag. Fast man inte tror det, så har man vissa såna här personer som har betytt mycket, som man alltid har haft i åtanke, tänkt, hade jag gjort det här då hade jag fått skäll på det här, då hade man och någonstans har man väglett sig själv på äldre dagar med dem i baktanken. Men det är personer som verkligen har betytt, och Åke är ju också en av dem. Och jag har fler personer som kan nämna hans namn på gott. Han är en ambassadör rent krasst. Jag kommer ihåg att han jobbar väldigt mycket med utlandet och en fredsaktivist, hur ska jag förklara?
Ja.
Finns inget ont i honom.
Ja.
Tvärtom. Flera av sådana personer borde finnas.
Ja. Vad fint. Jag tror, det här får jag kolla upp sen, men jag tror att det kan vara han som har startat Tyresö radion.
Tuff, va?
Han har i alla fall haft... Åke Sandin hade ju Tuff, Tyresö ungdoms- och fredsförening.
Så är det.
Så att han har ju gjort mycket för sånt fred och...
Ideellt Ja, ja men han är fantastisk, verkligen.
Ja, fantastiskt. Är det okej om jag frågar om bakgrunden lite?
Ja, men gud, fråga på.
Kommer du från Tyresö?
Jag är uppvuxen i Tyresö. Och jag bor i samma lägenhet som jag är uppvuxen i.
Aha.
Ja, jag skickade ut min mor därifrån.
Ja.
För att jag vill att mina barn ska växa upp i ett ghetto. Jag tycker de ska få rätt syn och rätt värderingar vad gäller olika folkslag, kulturer. De ska inte ha en förutfattad mening, utan de ska få den bästa vägledningen, tycker jag. Och vägledning, om jag ska uttrycka mig så. Absolut bästa uppväxten, och det är växa upp där.
När du säger ghetto, vad menar du då? Vilken plats är Tyresö? Eller det kanske du inte ska
jag,
säga.
Jo,
jag hade
problem.
Min gissning. Jag, men jag, kanske
jag bor på Granbacken. Och många vänner undrar vad fan jag gör där. Ursäkta uttrycket. Men,
lugnt.
Men oavsett hur bra det går för mig så kommer jag nog aldrig att förändras. Utan jag tror nog att det är en av de absolut bästa ställena att växa upp på. Dock är det inte alls lika mycket ungdomar som när jag växte upp där.
Mm.
Men, jag ska inte säga brottsfallen, men det är ju väldigt ovanligt att om inte blåljusen är där på kvällarna.
Oj då.
Så att, då börjar man undra om det är något fel. Men, men än så länge så den kommer till ett sånt tätt. Och, så att, ja, jag trivs enormt mycket där.
Ja.
Så att, de får samma väg som jag har fått.
Ja, men det är ju fantastiskt. Alltså, det jag tror är jätteviktigt att det är mångkulturellt och liksom
ja.
Sådär där man finns. För att oftast så upplever jag att det är mycket bättre stämning. Och,
man måste våga anamma andra kulturer.
Ja.
Och inte döma. Självklart så finns det rötägg inom alla, men vi behöver inte gå in på den biten.
Nej.
Men rent krasst, man får inte döma någon innan.
Nej.
Och så är det. Och det är det jag vill ge mina barn. Sen får de hitta en egen, ett eget tycke om saker och ting. Och jag tror att det är den bästa vägledningen.
Det tror jag också.
Så.
Jag bor i Högdalen och där jag bor där är också ganska mångkulturellt. Så det, jag trivs jättebra.
Det finns ju ingen bättre att komma mitt på natten när man är trött och jobbat och känna 7 olika sorters kryddor, eller på sidan. Så jag tycker om det där. Soporna utanför och luktar. Men det, jag gillar det. Det är, här, det är ju lite så här jag har vuxit upp. Så att,
Men är du också från, har du typ en grekisk förälder och en svensk förälder, eller är båda från Grekland? Eller?
Mamma är svenska och min pappa är grek. Så att, men jag har vuxit upp med min mamma och mina syskon.
Mm.
Min pappa åkte tillbaka till Grekland väldigt tidigt när jag var liten. Va? Så att, men jag har ju sett honom varje sommarlov, om man ska uttrycka sig så. Så är jag varit där nere hos pappa.
Det är väl ganska härligt.
Ja, men precis. Så det har varit, även det har varit en liten sån här lyx, om man ska uttrycka sig. Så att, men det har ju varit lite tufft. Liksom. Mamma har jobbat mycket för att ge oss barnmat på bordet. Så att det har ju varit en, det har inte varit den absolut lättaste uppväxten, men, men vi som familj har ju alltid hållit ihop, och vi är en stark familj är vi. Så att,
ni får stöd av varandra.
Precis. Så man kan inte säga att det har blivit dåligt. Det finns det ingen anledning att säga. Men det kunde ju varit bättre om min pappa hade tagit större ansvar och det ena och andra. Så att, det är väl sånt man inte själv vill bli. Man vill ju alltid vara det bättre. Eller jag i alla fall. Så.
Nu började jag så här. Ska vi ha en paus, tänkte jag säga. Vill du ha en till godis? Nej. Eller vill du?
Jag hoppar gärna, men jag kommer ju, under tiden du pratar, höll jag på att säga, då tar jag gärna en snus.
Ta gärna en snus. Vi tar en paus och tar en snus. Men i så fall kan jag tugga godiset. Nej, men jag funderade för att jag blev lite så här, du vet när det blir så här mycket och man bara funderar lite så här, nu ska man, det blir lite laddat när man har den där på.
Ja, men det
ska. Vi jag tänkte så här, började tänka på när man skulle lägga in nästa musik. Mm. Kanske här någonstans.
Ja, det där får du frihet att välja.
Mm. Vad handlar den här Small Axe om?
Det var under Bobban. De fick inget kontrakt, ett skivkontrakt. Och de hette Big Tree, skivbolaget. Och då gjorde de en låt där och gick sin egna väg. Och då var det var ju på den tiden de startade The Wailers, vilket var även med Peter Tosh och Bunny Wailer och Bob Marley då. Sen innan de gick skilda vägar så att säga. Och då gjorde de låten som är Small Axe. Om de är ett big tree, då är vi lilla yxan ready to cut you down.
Mm-hmm.
Så att,
det där borde man tagit på Mount Everest kanske.
Ja, men precis.
Okej, vi tar inte.
Jag var inte redo på att kutta ner nu, utan jag var mer redo för bestigare.
Nu ska vi få höra en till Bob Marley-låt. Small Axe.
Sharp and to go.
tillbaks till dig, Vaggo. Och vad roligt och intressant att få höra om din bakgrund och om sporten och uppväxt i Tyresö. När började du med sporten?
Jag höll nog på med väldigt mycket när jag var yngre. Handboll började jag med. Jag var ganska sen faktiskt. Jag började när jag var nästan 13-14. Dock jag fyllde så sent på året, så jag fyllde i december. Så att,
då var det 12.
Jag var inte riktigt 14, så säg att jag var 13 skulle bli 14. Jag var väldigt sen där, men jag höll ju på med allt möjligt innan. Hockey, tennis och fotboll. Sen var det nog vännerna som... majoriteten spelade handboll och det var en härligare energi.
Mm.
Det var inte lika stort som fotboll.
Ja.
Och dels min bror spelade handboll. Så det blev någonstans per automatik. Mm. Och det området man växte upp i på Granbacken, det var ju bara handbollsspelare. Enormt duktiga och framgångsrika stjärnor. Som kommer därifrån, så att säga.
Ja.
Så att Putte Nygren och Danne och flertalet, min bror var duktig. Sen har vi bröderna Hamamgi och sådär. Så att det fanns ju väldigt många duktiga därifrån. Thomas Andersén var en av dem också. Som var enormt duktig och lovande. Som jag bara hört mycket rykten om. Bara sluta. Enormt duktig, talangfull. Uh-huh. Så att valet blev ganska lätt.
Mm.
För att på den tiden då var det handboll för hela slanten. Man lekte handboll på gården. Så att det var det som jag föll för sen.
Mm.
Så att, och sen vill man ju alltid bli bättre och bäst. Ja. Eller jag ville i alla fall.
Ja. Så du liksom fortsatte. Du började då när du var 13, skulle fylla 14 typ.
Mm.
Och sen så liksom, när förstod du att du skulle satsa på det som en karriär?
Nej, men det förstod man. Jag kom upp ganska tidigt i A-laget. Jag var 15, 16 var jag.
Mm.
Kom jag upp i A-laget och fick göra en debut. Och... alltså det fanns ju inga riktiga pengar. Man tänkte inte i de banorna.
Mm.
Men det växte ju. Ju äldre man blev och mer insatt så såg man möjligheter. Och jag är en sån som tar möjligheterna så att säga. Och vill utmana dem så att säga.
Uh-huh.
Så att samtidigt så var man ju tvungen att tänka på den andra biten med utbildning och jobb och sådana saker. Och jag var inte den riktigt... riktiga killen som gillade skolan.
Mm.
Med alla konstiga kombinationer och sitta still och nej, det var inte min sak det där. Mm. Riktigt. Och självdisciplin på att göra läxor och nej, så att jag fick ju gå en helt annan väg.
Mm.
Och tänka i flera andra backupplaner för att ta mig fram så att säga.
Men så häftigt, så du sen så kom du in på det och liksom spelade, alltså matcher och jag vet inte, man får väl sponsorer eller jag vet väl inte hur det funkar, jag kan inget om sport. Men du har liksom haft det som ett yrke typ, eller hur?
Ja, det har varit mitt yrke.
Ja.
Men det blir inte ett yrke för senare, men jag fick det som ett yrke vid 22 års ålder, 21, 22 där, 22.
Det är ganska tidigt ändå.
Ja, samtidigt så har ju ens vänner utbildningar så att säga med ett yrke så att säga.
Men frågan är, förlåt om jag avbryter här med som jag så lätt gör. Frågan är om de är nöjda på riktigt med sina val. För att jag tänkte så här, du älskade och älskar att spela handboll och kolla på med sport, eller hur?
Ja, gud ja.
Och du har haft det som yrke. Hur många kan säga att de har haft det de älskar att göra som yrke?
Nu med handen på hjärta höll jag på att säga, med facit i hand.
Ja.
Så många gånger jag kommer ihåg, det hade, han hette Conny Landin faktiskt, en barndomsvän.
Mm.
Och han flera gånger sa, fan jag kan byta med dig när som helst, vi pratade när jag var i utlandet och och spela och det var tufft ibland med landslaget. Mm. Man fick aldrig vila. Och,
ja.
Och han sa flera gånger ibland när vi småchatta på nätet och i telefon. Då sa han att fan, jag byter vilken dag som helst med dig.
Ja.
Och jag sa, men det är inte så glassigt som du tror.
Ja.
Och jag hela tiden sa, men jag vill hellre komma hem och ha ett bra arbete eller ett vanligt arbete och få min lön och bara vara ledig.
Ja.
Och han försökte övertyga mig, men fortsätt att spela. Din dröm du har, du gör sånt som vi får förunnat.
Ja.
Och det insåg man inte riktigt då, utan man bara fortsatte köra. Men lite sen med facit i hand, när man slutade, då sa man det. Men fan, jag har verkligen gjort det som är få förunnat.
Mm.
Kunna livnära sig, spara lite, etc. etc. Och det är inte så att vi pratar inte fotbollspengar i handbollsvärlden. Men jag har haft det bra, mycket bra. Jag är satisfied, om man ska uttrycka det.
Sen får man ju komma ihåg att alla sådana här yrken, vad det än är för, som man föreställer sig, glamorösa yrken eller drömyrken, allting har ju sin egen kamp. Alltså det finns ju fördelar och nackdelar med allting. Men jag tänkte bara att du har en sån begåvning, att du var väldigt bra på det du gjorde och att du älskade och hade passion för det. Och därigenom, ja, men det känns ju som att du har gått den rätta vägen för dig, tänker jag. Du vet, man följer sitt hjärta.
Jo, men precis.
Och det som man har fallenhet för, och att det liksom stämmer överens, så att man är att det är kongruens i det. Nu, jag får googla sen i efterhand, för jag är inte säker på. jag kanske bara hittar på ett ord.
Jag tror ju dock att jag hade nog en bra omgivning som vägledde mig. För det var inte, utan omgivningen så hade jag aldrig väglätts till rätt val. Sen har självklart har jag hamnat i, ja, man har trampat i några gropar, tagit sig upp och blivit starkare erfarenhetsmässigt och man lär sig på vägen. Men jag hade en bra, stark omgivning. Som många av dem var glada för mig, samtidigt finns det alltid avundsjuka också.
Ja.
Men väldigt många av dem var ju det här, du har chansen, ta den. Sumpa inte det här, det är få förunnat att tjäna och hit och dit.
Ja.
Så att, jag har mycket att tacka även omgivningen, för det är så lätt att inte välja rätt val. För att man är trygg hemma, man har sina vänner, man har sina rutiner och så, men... Mm.
Så
jag vill ju vara bäst.
Så dina vänner och nära och kära och familj och allting har det haft liksom en supportgrupp runt om?
Ja, men precis. Så att de har varit väldigt betydelsefulla i ens uppväxt och val också.
Ja. Och hjälpt och pushat dig liksom ibland också när du har tvekat.
Ja, visst är det så. Ja. Jag var en sån här sjusovare, höll jag på att säga. Jag har varit expert på att försova med och...
Ja.
Och sitter gärna uppe dygnet runt, för att jag har sån energi så att jag kan inte styra det där riktigt. Mm. Och det har varit lite svårt på den tiden att förklara.
Mm.
Men nu är det så lätt att förklara en sån sak, för att nu finns det benämning på det mesta.
Mm.
Vad gäller överskottsenergin, som jag tycker inte ska vara en benämning, utan använd den energin och förvalta den rätt. Så kan du dra nytta av den i exempelvis idrott eller yrke eller uppfinningar eller vad som. Men nu ska man dämpa den istället med medicinering och så. Det tycker jag är fel.
Jag vill bara... det där var så bra. Det där var en sån jättebra råd till alla kära Tyresö-lyssnare och alla som lyssnar. För det kommer ju även finnas på nätet sen. Just det där att om man har väldigt mycket energi till exempel. Det kan ju vara något annat personlighetsdrag eller bara energi eller hur man nu fungerar. Och att man ser det inte som att det här är ett hinder eller en nackdel eller någonting. Utan använd det du har till att göra någonting bra av det. Du har jättemycket energi och du har kunnat kanalisera den energin till något väldigt produktivt och bra. Som har glatt både dig och folk runt om. Alltså du inspirerar andra och du har ju liksom fått lag till vinst och allting sånt. Och, så att du har ju kunnat använda det som du har, den här energin som inte vem som helst har.
Ja, det är synd. Det är lätt att ta till den här benämningen och skylla ifrån sig. Och ha det som en ursäkt.
Mm.
Jag tycker dels föräldrar till sina barn. Sen finns det ju självklart barn som har lite andra diagnoser etc. Men jag tror att man kan kanalisera det hela genom att rikta allting och styra upp det. Jag tror inte man behöver den här medicineringen.
Mm.
Jag tror att den förstör människan.
Mm.
Använd den.
Mm.
Och jag tror att det är få förunnat att ha. Det är inte fel på oss, om jag ska uttrycka mig så.
Nej.
Jag tycker det är fel på er som inte har den. men jag har dragit nytta om den. Dels med min omgivning, de har hjälpt mig. Som jag sa, jag var väldigt dålig på att vakna på morgnarna. Ibland kunde jag vara vaken 2 dagar i sträck och inte få sömn.
Mm.
Och sen kunde jag bara kollapsa för att jag var trött. Och det är så jag är än idag.
Mm.
Jag kan köra av vägen och bara motorvägen, Nynäsvägen in mot stan eller vad som.
Mm.
Ja, Tyresövägen. Jag kan slå på varningstriangeln på bilen och bara köra åt sidan för jag behöver mina 5-10 minuter powernaps.
Mm.
Och då gör jag det och sen är jag up and running igen. Och det är så, jag har ju lärt mig använda det här och ta till mig och stanna till och lärt känna min kropp och sådär. Så att jag är väldigt produktiv även med mina företag och så för att jag har en fördel.
Mm.
Men skulle jag medicineras då skulle jag aldrig kunna vara så framgångsrik.
Mm.
Det tror jag.
Det där var jättebra för folk att ta till sig om man går och tvekar lite kanske. Om man skulle ha någon ADHD eller något sånt och någon propsar på att man ska ta medicin så, och du själv känner dig osäker så kan det vara bra att få höra från ett annat perspektiv att det är inte alltid det bästa kanske. Att välja den vägen som läkare eller andra. Utan följ ditt hjärta, gå på din egen känsla och våga använda det du har, det som du har som är speciellt med dig, till att göra stor verk.
Faktiskt, det tycker jag.
Har du några framtidsplaner?
Jo, men det har jag väl. Jag skulle väl någonstans vilja komma i den sikt där jag inte jagar och inte lockas av såna här enorma utmaningar som jag har och om jag ska kalla det en sjukdom eller det vill jag inte göra. Men jag drivs ju fortfarande av spänning. Jag drivs ju av jag ska inte säga galenskap, men någonstans vill jag hamna i det läget där jag känner att jag är inte beroende av saker och ting, utan jag gör bara det jag tycker är roligt och jag någonstans vill jag jobba med ungdomar längre fram när jag blir äldre. Jag vill vägleda dem. Strulputtar, inte vanliga ungdomar. De som får benämningen strulputtar med mycket energi och och så. Så att det är väl någonstans ett slutmål som jag har. Så att
du vill ge tillbaks
det
du har fått själv.
Exakt. Och jag kommer inte vara den här timida läraren, höll jag på att säga, som vägleder på med skolans direktiv som är idag och uppsatta med det ena och andra. Jag kommer köra mitt race och sen får man göra en utvärdering på hur många jag fått styr på, kom ut i arbetslivet framgångsrika och därefter kan man säkert ändra på Skolverket också huruvida deras direktiv sätts av tant Agda 75 höll jag på att säga som vägrar gå i pension och inte har en susning om hur man hanterar ungdomar.
Alltså det är ju verkligen så att skolväsendet har ju typ inte förändrats på, jag tänkte säga flera hundra år, men det kanske inte är riktigt så länge, men det är i alla fall par hundra år eller hundra år minst.
Men det bästa är ju när föräldrarna till sina barn totalt tar parti för sina barns dåd, höll jag på att säga, och framställer läraren som att det är den dumma och stränga och hitta dit. Backa bandet, gå tillbaka. Många av de här lärarna, som jag drar ett exempel på Åke, många inte han styrt upp. Idag, backa bandet 10 år bara. Det finns ingen lärare som har styrt upp någon unge.
Nej.
Så att jag kommer nog bli den där, inte stränga, jag kommer vara
tuffa kanske.
Tuffa men korrekt. Och det är något jag skulle vilja kliva in på sen. Men då vill man ju säkra upp att man är färdig med sina utmaningar, företag. Man har den ekonomiska tryggheten. Man kan lägga den här, ja, som ett ideellt arbete. Jag vill gå gästspela hos på olika skolor och dyka upp och vara den här. Folk vet vem man är och man är där av ett syfte. Och de ska känna, äntligen, nu är han här, vad skönt, vilken härlig dag, det blir uppstyrt.
Jag blir alldeles rörd. Jag tycker
alla
det är
ska vara med och leka, det ska bara styras upp, ingen ska hamna åt sidan.
Ja.
Den som hamnar åt sidan, plocka in den i gänget.
Liksom.
Så att, det är sådana bitar. Men det är ett par år kvar, jag är inte färdig, jag är fortfarande ung, känner jag. Och jag drivs av utmaningar på ett annat sätt fortfarande.
Men jättefint. Jag blev faktiskt nästan lite tårögd. Jag tyckte
nej, det
var...
det vill jag inte ha framför.
Nej, okay. Nej, men jag blev väldigt rörd. För att jag tyckte det var väldigt... ja, men det var väldigt bra grej. Och men jättefint initiativ. Eller en jättefint, ett jättefint mål.
Mm.
Du har ju mottot... vill man så kan man... eller hur?
Det stämmer faktiskt.
Och nu traskar vi tillbaks till Mount Everest, tänkte jag. För att det är, jag tycker det är så otroligt imponerande. Och du, först ska jag bara säga att varför jag bad dig att eller frågade om du vill bli intervjuad. Det var ju för att jag visste ju om det här med Mount Everest, att du besteg Mount Everest. Jag kan inget om sport, så jag visste inte vem du var. I övrigt, jag vet nu i efterhand, jag läst, googlat lite och sådär. Nej, men jag såg i aktuella händelser i Tyresö någon som hade taggat dig eller någonting, att du skulle till, nu var det dags att, för dig att bestiga Mount Everest.
Thomas Sundland, en barndomsvän, är med faktiskt.
Ja.
Var det som hade gjort det.
Så jag tänkte så här, wow, vad roligt, vad spännande. För jag hade ju till exempel sett den där filmen och sådär. Mm. Så att jag hade ju liksom fått en känsla av vilken enorm utmaning det var. Något som man kanske inte förstod förrän man liksom såg en sån film och det var så verkligt. Så att jag skickade en vän för frågan. Jag gör det ganska lätt på Facebook, även om jag inte känner, bara klick. För att jag var så himla, jag tyckte det var så spännande att följa och se den där processen. Kan du inte berätta, alltså du såg du var i Rumänien och såg en reklam för att bestiga Mount Everest, var det inte så?
Nej, det var en film som ploppade upp som reklam och den, när jag klickade på den då kom jag in på YouTube. Och det slutade med att jag mer eller mindre låg och tittade tills jag somnade, som jag sa. Ibland är jag ju vaken dygnet runt och sådär. Men den här fick mig i de banorna, så att säga. Och då är det så det började.
Och sen hade du en sån process att du blev sjuk i hjärnhinneinflammation och var tvungen att liksom stärka kroppen och allt vad det är. Och du började träna handbollslag och sen...
Jag hade lagt det där lite tanken åt sidan, för jag har varit lite mer ödmjuk till livet och så.
Mm.
Men ju mer jag återhämtade mig, ju mer jag blev normal, om jag ska uttrycka mig, så börjar man komma bort från den här ödmjukheten till livet. På gott och ont. Och så börjar man tro att man är odödlig igen. Och då börjar tankarna... gå tillbaka till där de var innan man var ödmjuk. Ödmjuk ska jag inte uttrycka mig, men det var lite, jag fick perspektiv på livet och jag har barn och sådana saker.
Mm.
Så att så rent krasst så vart, fick, som jag sa, så vart jag odödlig och då började jag ta upp den där tanken igen. Och då började mitt det var en person, Pierre Näsman, som hade varit och försökt sig på Everest. Dock lite magsjuka och bakterier och sånt som är hemma honom, och han nådde inte toppen. Han är i Tyresö.
Mm.
Men jag skickade också likadant där en vänförfrågan.
Mm.
Och bara spontant, bara för att jag vill veta lite, och jag kunde ingenting om klättring eller bergsbestigningar och sånt. Så han godkände, och sen mer eller mindre var jag så rak fram som du själv var när du skickade en vänförfrågan till mig.
Ja.
Så jag mer eller mindre pushade på och tvingade på en fika, för att jag ville höra hur är det, vad är det som krävs och vad gör man och vad händer, vad finns det för faror. Jag kunde ingenting. Och jag vill inte läsa till mig, för att jag är väldigt dålig på att läsa. Jag har nog dyslexi slash allt.
Sa du att han var Tyresöbo eller?
Ja, precis. Han är Tyresöbo.
Så han har också, vad hette han
nu
igen?
Nej, han har inte bestigit det. Han var där och försökte. Han kom 7800, jag har ingen aning riktigt hur högt upp han kom.
Men Mount Everest är
8848. 8848 meter.
Det var så svårt att säga. 8848 meter, yes. Över havsytan.
Ja.
Världens högsta berg. Så du var på, vad hette han nu igen, sa du?
Pierre Näsman.
Pierre Näsman.
Ja,
så du var på fika med Pierre Näsman, Tyresbo också?
Ja, det var jag.
Och fick veta vad
höra som lite vad som krävs och hur det var för han och faror och sådana saker. Och det är för att jag kunde inte läsa, eller jag kan inte läsa än idag om jag ska uttrycka mig. Jag hittar utvägar. Idag har jag ljudböcker, höll jag på att säga, som folk som läser för mig. Men så att säga, så att, och därifrån växer den ännu mer. Och då kände jag så här att, men jag tror att jag klarar det. Jag tror inte jag, bakterier, visst det är yttre omständigheter, men allt går om man vill, tror jag. Och lite magsjuka, lite hit och dit. I min värld fanns det inte sånt som kunde stoppa mig, så att säga.
Vill man så kan man.
Ja, men precis. Ja. Ja, man spelar handboll med brutna fingrar, höll jag på att säga. Och så att, jag tror det här, mycket av det här tror jag att det är mycket, sitter i psyket. Men så ska jag inte säga, för att jag var ju själv väldigt magsjuk när jag var där. Men jag repade mig och sådär.
Alltså du har en väldigt stark drivkraft. Alltså du har en inre glöd, och att du, om du har ett mål i sikte så ger du inte upp. Är det så?
Typ nej, att
du
verkligen... det finns ingen ge upp för mig.
Nej.
Och varken att vara nöjd eller något. Utan, det existerar inte. Utan jag tror ju att har man bestämt sig och vill någonting tillräckligt bra eller stort eller mycket, så tror jag att man uppnår det, oavsett vad det gäller. Om det är privata livet, relation, arbete, sport.
Det här är också jätteinspirerande. Så ge inte upp. Det är jättebra. Det
finns alltid utvägar, genvägar, höll jag på att säga också.
Så att, alla sätt är bra utom de som inte funkar. Eller?
Precis, typ. Utom de dåliga.
Nej, men oj, men jag vet inte alls stegen hur man kommer dit. För att du måste uppnå, är det så här att man kollar typ syreupptagningsförmåga så att man typ stärker sådana saker innan, eller är det bara att vara väldigt vältränad, eller hur förbereder man sig för en sån här utmaning?
Alltså rent förbereder sig kan man ju göra genom att vara bra tränad, jobba hårt med psyket.
Hur gör man det? Hur jobbar man hårt med psyket inför en sån här grej?
Det är att veta sina begränsningar.
Okej.
Okay. Och jag tror nog döden hade stoppat mig. Rent krasst så är det så. För att jag har inte uppnått de där vart går min gräns. Utan jag har pushat mig, jag har spytt, jag har fått kramper, jag har rest mig, fortsatt träna. Så frågan är, vart finns den där begränsningen? Nu satte jag dock 20 vänder i Hammarbybacken. Och eftersom att jag inte, när jag uppnådde 20 vänder, då var inte så att jag satte 10 vänder till, utan när jag uppnådde det, då var jag ju klar. Men på vägen hade jag ju spytt och fått kramper. Så att då är frågan, vart går min gräns, så att säga?
Gjorde du det inför bestigningen av Mount Everest? Alltså du sprang upp och, eller typ klättrade upp och ner för Hammarbybacken?
Ja, man sprang, och till slut, det går inte att springa. Man tror sig springa, men man går.
Haltar typ, så här. Staplar sig
så
fram.
Att, exakt. Så att, men det har jag gjort flertalet gånger. Jag var ute på nätter med pannlampa och pistmaskinen åker bredvid mig och undrar vad fan är det för idiot som springer på nätterna. Så att
Så ja. Du gjorde det, hur lång tid innan gjorde du sådana grejer?
Jag gjorde det till och från ett par år, men jag kunde inte hålla igång så lång tid med tanke på att kroppen bryts ner för varje gång hela tiden.
Ja, jag förstår.
Och jag är inte purung så att säga. Men jag hade mina vågor eller stunder där jag tränade jättehårt i hopp om att komma iväg. Men sen så gick jag in i ett nytt företag och investerade så att pengarna kom ju alltid. De kom in men jag vidareinvesterade dem. Mm. Och då ville man inte riktigt lägga pengarna som krävs för att gå med i en expedition.
Mm.
Och det är kostsamt. Är man inte förberedd rent fysiskt och psykiskt och allt det här så är det bortkastade pengar.
Ja. Men sen så kom du till ett beslut, eller nu gäller det, nu är jag redo. Och då är det liksom, avsätter man typ några månader eller hur funkar det på det?
Jag kom till insikt om att nu behöver jag åka iväg för att dels kroppen, min kropp orkade inte träna som jag gjorde.
Mm.
För jag kände det kom, ja, jag bröt ner mig själv mer eller mindre.
Mm.
Så att jag var tvungen att ta ett beslut och åka och ta den här kostnaden.
Mm.
Vilket jag gjorde det året. Men året innan så hade jag varit och klättrat ett annat berg.
Okej.
Okay. Ja, bara för att det kom med en ny regel i Nepal. Och den regeln var mer eller mindre att dör man på vägen så blir det mer böter för expeditionen. För att kropparna ligger kvar, man kan säga, jag ska inte säga det så, men man smutsar ner berget. Och det finns ju de som har pengar som köper sig en topp, toppen om jag ska uttrycka mig. Och det är det de vill få bort. För de här orutinerade klättrarna är ju en fara för andra klättrare. Det skapar köer. Och risken att vara på så hög höjd så lång tid, det är också farligt. För att syrgasen tar slut, slut så dör du ju.
Mm.
Så det finns ju fler aspekter och syrgasen kan frysa och det är massa med yttre bitar som är farliga. Så att, och jag fick inte gå med i en expedition för att jag hade inte klättrat något. Jag hade inget CV, jag hade inte klättrat något bra berg eller högt berg som visar att jag har kunskapen.
Mm.
Så då valde jag bara ett snabbt berg och det berget valde jag av att jag tyckte det var vackert.
Mm.
Men som jag sa, jag hade ingen kunskap. Det var mitt första berg.
Mm.
Och det hette Amadablam. Jag tror det är 6812 meter.
Så det är ju liksom 2 kilometer kortare, lägre. Ja. Eller vad man säger.
Men det är ett rent tekniskt svårare berg.
Ja.
För den har blå is, den har klippklättring, den har allt på den höjden så att säga. Medan Everest har ju inte riktigt de här blå isklättringarna på samma sätt.
Alltså du menar is som är liksom hård, som man typ måste ha hacka och så här.
Precis.
Så du gjorde det? Du hade liksom en hacka och liksom klättrade verkligen?
Ja, men det gjorde jag.
Vad läskigt.
Så att, men det var också en sån här, bara för att få självaste godkännandet att kunna gå på Everest.
Men hur kändes det? Var du inte rädd?
Jo, men det var jag ju. Efter det berget så tänkte jag också lika, eller när jag var där så tänkte jag, varför gör jag det här för dig?
Ja.
Men det är samma där, det är det här drivet. Det att jag har bestämt mig för saker, jag kan inte backa ur.
Mm.
Och det är den här spärren jag själv inte har.
Mm.
Att kunna vara nöjd.
Mm.
Att säga, men vad går du gjort ett bra försök? Det gick inte, men...
Mm.
Det var samma sak när jag var på Everest. Jag hade lovat hela omgivningen, familj och vänner. Och händer något, då vänder jag. Då är jag nöjd, jag har gjort ett försök.
Mm.
Och det var ju som så att jag var tvungen att vända.
Mm.
Men sen så kom den här djävulen i mig igen. Och väckte de här onda drivkrafterna. Som gjorde att jag vände igen sen för att gå upp. Och gick om alla människor som jag tackade och kramade på vägen hem så att säga. Så att det är ju en drivkraft i sig samtidigt som det gäller att kunna tygla den. För det här kunde ju kostat mig livet och säkert flera andra på berget livet. Mm. Eftersom att jag har inte den kunskapen.
Alltså det är så, när man såg den där filmen som kanske heter Everest med Josh Brolin.
Ja, men det är Everest.
Ja, Everest. Som bygger på den där verkliga händelsen när 15 mister livet i en snöstorm. Och man får, det är liksom en lång, lång, lång process, för att man ska ju ta sig lång, alltså jättelång färd och vila och typ återhämta sig på olika basläger, eller hur? Mm. Och typ för att kroppen ska akklimatisera sig eller något sånt.
Det stämmer.
Och sen så är det ju så att man går ju liksom i som ett gäng, eller hur?
Ja.
Trupper eller vad man säger.
Expedition.
Expedition. Och sen så om någon råkar illa ut, så kommer ju det på något sätt drabba de andra också. Är det på det sättet lite?
Ja, men
eller?
Lite så är det ju.
Ja.
Samtidigt så finns det en regel att på berget you're on your own.
Ja.
Man kan inte, alltså den mänskliga biten säger att man hjälper varandra. Mm. Samtidigt så finns det vissa höjder som du utsätter dig själv och andra när du ska rädda någon.
Mm.
Och det är väldigt få förunnat att lyckas rädda någon på de höjderna.
För att det är så extrema förhållanden, så att man måste ha alla krafter att bara överleva själv. Ja. Typ.
Ja. Så att man har ju den här regeln att man, det låter illa, men man kan inte hjälpa alltid.
Nej.
Och då måste man ha det psyket att lämna någon. Mm. Och jag skulle aldrig vilja gå och klättra med en vän. Samtidigt så vill man ju det med tanke på din trygghet.
Ja.
Men samtidigt så lär man ju känna folk där. Man är så tajt. Man basläger, man bor och lever på varandra.
Mm.
Och man lär verkligen känna varandra.
Mm.
Och någonstans så hittar man sin den här, inte livspartnern ska jag inte säga, men man hittar en person som man tyr sig till oftast.
Mm.
Och man är där i vått och torrt, man är ledsen, man är hemlängtan, man undrar vad man gör där. Vissa dagar är man på toppnivå och enormt mycket styrka. Medan han är tvärtom då. Och man lär känna varandra så tajt, så att någonstans vet jag att han, jag lärde känna Stefano. En bulgar var det. Vi vart ju jättetajta, än idag är vi tajta. Men jag skulle nog inte kunna lämna honom.
Nej.
Av den här mänskliga biten och så. Men samtidigt så vet jag att jag riskerar oss båda. Verkligen. Mm. För man orkar inte. Man har inte den kraften att bära en människa på den höjden.
Ja.
Medan jag tror nu att jo, men jag skulle klara det.
Ja.
Men fysiken säger annat. Så att, men det är sant. Man akklimatiserar sig. Man är där en period. Rent krasst, toppattacken tar 3 dagar.
Vad sa du?
Toppattacken. Från berget till att man går upp till toppen, den tar 3 dagar om allt flyter som det ska.
Menar du, inte från liksom hela botten? Utan
jo, från botten kan man säga.
Från botten.
Och då går man stegvis.
Mm.
Och den tar ungefär 2,5. Man är tillbaka på 3:e dagen.
Mm.
Men man håller på i 2,5 månad säkert och väntar in de här fönstren, om man ska kalla det. För det är inte alltid man kan gå upp, men det visar sig att i slutet av maj så är det som mildrast väder och lättast att ta sig upp på toppen. Och det är de man försöker sikta, de här öppna fönstren som man kallar det.
Så man är där liksom ett par månader, eller
man kan
nej?
Säga man är där 2 månader, 2,5 månad och går den här vändan upp och ner, högre upp, och så går man ner sen och sover. Och sen,
alltså man klättrar upp en bit och sen så går man ner till
till lägre höjd. Så man brukar säga att man klättrar högt och sover lågt för att kroppen ska producera syresätta blodet så att säga.
Ja. Röda blodkroppar.
Röda blodkroppar.
Ja.
Och det är det man behöver göra för att vänja kroppen med de här höjderna.
Okej, så det är liksom en process så. Precis. Att man tränar under tiden nästan på att komma upp till toppen.
Och vissa havererar på vägen för de orkar inte med det. För det är ganska tufft varje gång som du ska gå högre upp för att akklimatisera dig. Så vissa klarar inte det, de orkar inte mer. Och sen kan det ha med genetiska biten också. Och hur många gånger den försöker så kanske du inte har den genen, höll jag på att säga, att du kan ta dig upp på toppen. Mm. För det finns ju folk som har varit där 3-4 gånger och fortfarande aldrig kommer upp.
Mm.
Så att,
men till slut kom du upp. Hur kändes det då?
Att jag bara ville hem.
Så nu har jag gjort det, nu vill jag hem.
Jag njöt inte riktigt, för jag kom upp och det var mörkt. Och jag, som jag sa, jag hade ödslat mycket kraft och energi, för att jag vände ju. För att jag kände inte min ena hand, jag kände inte min tå, ena min fot. Sen fick jag kontakt med den foten med mycket rörelse. Så då började den andra foten frysa, för jag kunde inte fokusera på allt samtidigt. Utan det var en sak i taget.
Ja.
Och sen till slut kände jag inte fötterna, och då kände jag att det inte var värt det. Och då vände jag. Men då gick vi ner, sen gick vi bakom en mushroom som den kallas. En litet stenparti, den ser ut som en liten svamp så att säga. På Everest. Och där satt jag med lä och skulle ta lite vatten. Så jag var ju väldigt skäggig, hade inte rakat mig och skött hygienen på samma sätt som man gör hemma.
Det finns väl inte den möjligheten liksom?
Det finns ju lite, det finns ju den möjligheten, men man vill inte heller raka sig med tanke på att
det är så kallt.
Det är så kallt och sådär. Men då hade ju min mask frysit fast i ansiktet. Och jag var så törstig, jag höll på att nästan svimma. Eller jag fick nästan panik då. Så då ryck jag masken och då följde ju både skägg och allt med. Och det var då så att säga det här vaknade mig, den här djävulen. Jag blev lite förbannad och
tänkte, nu ska jag ta dig topp.
Ja, det var lite där, då tappade jag bort den här känslan av att nej, men jag vände, jag gjorde ett bra beslut. Jag tänkte på hemmavarande, jag lovat alla och hit och dit. Men som jag sa, jag har svårt att, jag kan inte nöja mig.
Och du blev arg typ på berget,
ja, precis,
eller?
Ja, precis. Jag blev lite förbannad. Ja. Jag fick i mig energin, vätskan och jag skruvade upp min syrgas, gjorde jag.
Vad menar du med det, att du höjde?
Höjde syren, men det innebär också att det måste gå snabbare. För att jag har bara syren en viss tid. Dör den, då dör jag.
Så otäckt, alltså jag kan inte föreställa mig.
Och det var jag tvungen att göra, för jag tänkte att jag måste få igång blodcirkulationen på ett annat sätt. Och då ökade jag tempot. Så även där är risken att jag trampar snett eller gör fel bedömningar och faller. Så att nu efterhand, jag nådde topp, men jag är helskinnad, jag har alla fingrar och tår. Men det kunde ha gått lika illa, även för min kärpa som jag hade med mig. Som dock då sa att jag inte fick vända om och så, men jag lyssnade ju inte på han. Och jag vet ju att han kunde inte bara vända om jag går uppåt igen.
Sherpa, är det liksom en...
Det är ett folkslag, kallas det. Eller det är ett folkslag.
Är de tibetaner eller typ? Eller?
Nej, det är nepaleser.
Nepaleser.
Ja,
det kanske inte ens ligger vid Tibet.
Det är ett folkslag mer eller mindre. Nej, Tibet, jag gick på den sidan, Kinasidan, nordsidan gick jag. Och då var det Tibet och Kina där.
Okej, okay, så jag var inte helt ute och cyklade.
Nej, men jag gick igenom en nepalesisk expedition.
Okej. Okay.
Så de följer med oss på den sidan, den rutten.
Och de är typ alltså, klarar det.
De lever på den här höjden, eller inte den höjden, men på 5000 meters höjd, hela normalt. Och de har väl aldrig varit så lågt som vår högsta topp i Sverige är.
Nej.
Rent krasst.
Ja.
Så de har en helt annan, helt andra förutsättningar.
Ja.
Men det är sådana som man mer eller mindre betalar för hjälpen med utrustning och bära och underlätta för en.
Ja.
Så man kan säga att det är inte vi som är hjältarna egentligen, tycker jag. Utan det är vi som kommer hem och uppståndelse, tidningar, wow, då bestiger man inte Everest. Men det här är ju en vanlig vardag för dem.
Ja, det är helt otroligt.
Och det är ju de som är hjältarna, tycker jag.
Vilka kontraster. Alltså,
precis.
Så olika livet ser ut. Och, alltså, det är ju fascinerande, fantastiskt.
Så att jag vände om där. Om jag går tillbaka till berget. Och då kunde inte han heller stoppa mig. Vi kunde inte brottas och bråka på berget.
Nej.
Han var tvungen att följa med. Så att, men som jag sa, när jag ökar på syrgasen för att få igång allting och sådär, då har jag en tid, det har man ju alltid ändå, man måste komma en viss höjd för att syrgasen, annars får man ju vända och det är rent omöjligt då att nå toppen. Så jag vände upp mot toppen, kom upp när det var mörkt. Jag ville inte vänta heller på att se pyramiden, soluppgången.
Ja.
Utan jag började ner, för min syrgas hade jag ökat på, så jag kunde inte stanna. Jag ville inte riskera.
Nej.
Så jag började min färd neråt, medan de andra kom upp successivt. För jag mötte dem på nedvägen. Mm. Sen gick jag om dem på uppvägen igen. Sen möter jag dem, så att säga, när jag är på väg ner, då kommer de upp. Så då vände jag ner, de stannar kvar, för de har ju syrgas på ett annat sätt. Jag ökade på min. Så jag fick ju se den här soluppgången och pyramiden, jättehäftig. Men den fick jag se på nervägen. Och det var lika häftigt det, för att om jag hade varit 200 meter högre upp, jag tror inte jag hade sett någon skillnad, utan den var magisk. Men där börjar färden och envisheten också även ner. För det var inte det här att jag kunde stanna på kamp 3 eller 2 och vara safe eller så. Utan jag ville ner, ända ner.
Var det här ett eget beslut eller är det så det funkar?
Nej, det var ett eget beslut. Jag kände att jag inte ens ville... Nu när jag hade riskerat så mycket, då ville jag heller inte riskera att det kunde ske en lavin eller vad som. Jag ville ta bort alla risker. Så jag tog mig ner.
Direkt.
Gjorde jag.
De måste varit ganska trött.
Ja, men jag var slut och jag undrar, även där skulle man ha stannat. För att jag var inte fysiskt stark nog egentligen. Mm. För jag var väldigt trött. Var jag.
Det kan jag förstå.
Men jag såg bara den här viljan att hem, jag vill se mina barn.
Mm.
Jag vill bara kunna slappna av. Och jag var fortfarande skakad över mitt beslut. För varje steg som jag tog längre och längre ner från toppen. Så vaknar kroppen, känns en värmen, allt det här kommer tillbaka. Men samtidigt så tänkte man klarare och klarare, och till slut så tänkte jag, vad fan gjorde jag för något? Jag skämdes lite faktiskt.
Att du hade tagit en sån risk.
Att jag tog risken och bröt mitt löfte och såna saker. Och den förföljde mig faktiskt hem under... Under ett år, jag mådde jättedåligt. Nu mår jag lite bättre, man har pratat ut och gått och tagit hjälp och sådär. Men jag mådde jättedåligt.
Så är det nästan som att berget var nära på att knäcka dig?
Ja, men så kan man se det.
Men...
Samtidigt så har ju mina handbollstjejer, om jag ska uttrycka mig så. De har hjälpt mig väldigt mycket. Som jag sa, jag blir fri där, jag får återhämta mig, hämta energi. Gnället från dem får upp min puls, jag blir irriterad, jag känner mig levande. Så att de har varit en väldigt stor del i att återhämta mig. Vissa klarar av den, går på nästa projekt, men jag är ingen klättrare. Så för mig var det inte att anta en ny utmaning och gå på ett annat berg, eller man kommer hem med nya expeditioner på gång, utan jag fick ju leva den här dåliga samvetet som knäckte mig egentligen, så att säga. Utan folk omkring mig och hjälp och sådär, då hade jag nog... Alltså man blir nästan självmordsbenägen. Det låter illa, men det blir så. Man får ingen sömn. Och har ingen sömn, det är det som kan knäcka människan egentligen. Och jag fick ingen sömn, jag bara mardrömmar. Men idag mår jag bra, nu kan jag prata om det här. Jag kan se mina foton och jag tycker det är jättehäftigt det jag gjort. Men backa bandet ett par månader så kunde jag inte prata om det.
Alltså, det här var alltså, det var 2018?
Ja.
Förra året. I maj 2018.
Mm.
Alltså, det är ju helt otroligt och det är jätteintressant att få höra att även om det är en sån fantastisk och sån otrolig utmaning och... Eskapad, vad säger man? Jag skulle hitta något bra. Alltså sån bra, alltså sån otrolig bedrift. Så är det väldigt intressant att få höra skuggsidan av berget, så att säga. Att det, alltså det är inte bara att man har vad heter det, besegrat och bestigit ett berg, utan det kostar på enormt. Och
det finns en baksida.
Det finns en baksida. Och jag kan förstå, alltså det, man har riskerat livet, det måste ju bli någonting som liknar trauma egentligen. Alltså posttraumatiskt stresssyndrom.
Så är det. Så är det.
Det är som när andra har varit med om sådana nära döden grejer. Det måste det tänker man inte på. Men det var ju jättebra att du tog upp det.
Alltså det, och det är något som jag tycker att så många som man har pratat med runt omkring. Att just det här, varför är ingen som nämner den här baksidan?
Mm.
Varför ska allt vara så klyschigt?
Mm.
Och så häftigt, och man ska förespråka, vara en förebild. Och så, man allt är så klyschigt hela tiden om att, men nämn den här baksidan. Det finns säkert baksida av allt. Jag kommer ihåg även när jag la så mycket tid och kraft och så upp mitt arbete och sådana bitar för att nå OS-satsning.
Mm.
Och så helt plötsligt så står man där och är skitglad och OS är klart och man har gjort en jättebedrift och fina resultat. Och så slutceremonin, då står man där i tom och alla är glada och jag känner, vad ska jag göra nu?
Mm.
Vad har jag för nästa mål?
Mm.
Och samma där, där mådde jag också dåligt. Det var också en sån här... allt bara det blir som ett abrupt slut, att man mår nästan dåligt. Och det är jättemånga som klarar inte av det exempelvis. Jag kom och brottaren som tog självmord och jag kunde relatera till det där, hur jag mådde själv.
Mm.
Nu tog inte jag, gick inte jag den vägen, men jag förstår och jag känner av det där. Man lägger så mycket tid och energi etc. Och när det väl är slut så blir det bara ett tvärslut. Och det är det här som jag menar med att hur hämtar man sig från sånt där? Och det är det, man måste ha ett så starkt psyke eller hitta på någonting annat direkt.
Mm.
För att annars så gräver man ju sin grav, så att säga.
Mm. Men ditt sätt att återhämta dig är alltså genom att ge tillbaks också, eller hur?
Ja, men så är det väl lite. Jag gillar ju det där. Jag tycker att jag har fått väldigt mycket och haft väldigt tur med folk omkring en. Det finns ett fåtal som ändå alltid har trott på en.
Mm.
Och det är ju sådana här personer. Det finns väl fler att tillägga dem. Men de har ju betytt enormt mycket. Jag tror att man måste ha de här coacherna runt omkring sig.
Ja.
Speciellt om man har och är en viss typ av människa och sticker ut lite ur mängden och det är lätt att bli stämplad i det här samhället, för det är det här samhället, tyck med sig inget och sticker ut och har och är lite frispråkig, då är det ju tufft i Sverige, för att du blir ju stämplad.
Mm.
Och jag tror att de här coacherna runt omkring, och det är det där jag vill komma in lite, att man ska vara den man är. Och är man frispråkig, då ska man inte ta bort det bara för att mer eller mindre samhället, ska jag inte säga heller, men för de flesta inte är frispråkiga.
Det här var jättefint också, väldigt jättefint budskap, att vara den du är, vara sann mot dig själv.
Ja, men precis. Du hittar din identitet genom att vara ärlig mot dig själv.
Mm.
Och jag tror att det är för få som är identitetslösa här. Av den anledningen, för vi skapar det här. Och det skapar från tidig ålder. Ta tjejerna, de behöver ta mer plats generellt.
Mm.
Och det börjar man med, tror jag, i tidigare ålder.
Mm.
Och tillåter dem ta mer plats.
Mm.
Killarna per automatik, de tar ju plats. Armbågar sig fram och sådana bitar. Och det gör inte riktigt tjejerna.
Mm.
Men jag tycker att redan där tillåter.
Mm.
Som coach eller ledare eller lärare eller något, utan börja låt dem ta plats. Se till att skapa platsen åt dem om de inte tar den.
Ja.
För jag tror att vi behöver det. Man kommer aldrig få den här jämställdheten som alla jagar. Den kan man få genom att man skapar den med rätt förutsättningar, rätt tid. Så blir det inget hysch-hysch eller tyck eller stora förändringar som skapar det här. Men varför ska jag dela med mig nu?
Mm.
Det här är min plats, det här är min, mitt område.
Mm.
Utan jag tror att tjejerna tar om det tidigare, då blir det per automatik, och jag hoppas att de gör det. För det är lite lärarna som ska jobba med de här bitarna.
Ja. Men alla som alltså finns i närheten liksom, och föräldrar och alla omkring.
Föräldrar som ska coacha, ge rätt verktyg i livet. Det är fler aspekter och fler områden som måste synka. Och jag tror att det är något jag vill gå tillbaka till och bli lite där. Ge tillbaka.
Ja, men vad fint. Alltså, jag är nästan lite tagen av alla de här berättelserna. Din historia, din kamp och liksom din ödmjukhet och alltså insiktsfullhet om vem du är. Och att du bjuder på dig själv och...
Den här, får jag bara den här ödmjuka, den var jag nu. Sen går jag ut och är den här kaxiga, för att annars uppnår inte jag mina målsättningar. Det är en viss roll jag klär i, bara för att uppnå dem. Och jag är en person hemma, jag är en person på handbollsplan, jag är en person i arbetslivet. Jag är flera olika personer som jag klär mig i olika roller.
Mm.
Så att... Det är något som jag klär mig in och lär man känna mig på djupet. Det finns ingen som kan säga att jag är elak, för att jag är nog en enormt trevlig, givmild person. Det är dit jag vill komma, att jag är en person också när jag är med vänner.
Mm.
Så att det är så.
Vad heter det? Men det här tror jag folk kan ta till sig också, att våga vara lite kaxig.
Precis.
Våga ta för dig lite och ta plats och kämpa för dina drömmar och mål och sådär.
Tro på sig själv.
Ja, vill man så kan man.
Där.
Vaggots motto, som är jättebra. Ja, men tack så jättemycket. Jag är jätteglad att du kom hit. Det var en ära och jag blev inspirerad och berörd och fick massor av idéer och pepp. Jag själv fick det. Så jag hoppas också, eller jag förstår att det är så också för er kära lyssnare som har varit med och lyssnat på oss. Här på Tyresö Radio 91,4 MHz. Och ni har alltså fått höra Vaggo Sjölin som är Tyresöbo och handbollsproffs och handbollscoach och livscoach tycker jag också. Och bestigare av Mount Everest som den första grek-svenskan någonsin. Och alltså tack så jättemycket. Vill du säga något så avslut?
Ja, men jag tackar för inbjudan, gör jag. Och även till lyssnare framöver och så. Och jag tror ju som du själv nämnde att det här vill man så kan man. Det gäller bara att vara bestämd. När man har bestämt sig för något, det gäller oavsett vad, sin egna personliga träning eller oavsett, så uppnår man sina resultat. Det är inte så att man sätter krav eller mål som inte går att uppnå av att flyga, och vi är inte skapta, vi har inga vingar, alltså förstå mig rätt.
Ja.
Men bestämma sig för något, gå fullt ut och gör det, så kommer du uppnå allt. Jag är inte dugg orolig. Jag tror att alla klarar det. Det gäller bara att tro på sig själv. Och jag tackar för den här tiden. Det var jättetrevligt att sitta här och prata, och framförallt i början och smygprata lite. Det var lite roligt faktiskt. Så jag tackar för mig och hoppas att vi ses och hörs igen kanske.
Ja, tack så jättemycket Vaggo Sjölin. Och nu ska vi få höra ytterligare en av Vaggo Sjölins favorit, Bob Marley. Och det blir War.
Yes.
Until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until there are no longer first class and second class citizens. it's a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. It is a war that until that day the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality will remain but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war, war, and until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, by human bondage, have been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war, there's a war, war in the east, war in the west, war up north, war down south. War, war, rumors of a war, and until that day, the African continent will not know peace. We Africans will fight, we find it necessary, and we know we shall win, as we are confident in the victory of good over evil, good over evil, yeah, good over evil, good
over evil. Ja, detta var alltså den kämpande människan. Och ni har fått höra Vagu Sjölin berätta om sitt äventyr på Mount Everest. Och jag som intervjuade heter Karin Lundin. Ha det så bra så hörs vi. Tack för att ni lyssnade.